Det här är P1, Sveriges Radio. Vallraffaren i Trollfabriken, plötsligt utköpt av TV4.
Jag vill inte gå in på bakgrunden till den här överenskommelsen.
Vad är det egentligen som har hänt?
Det är absolut så att jag har dokumenterat samtal utöver de som då är en del av den här redaktionella processen.
Fackförening sparkar chefredaktör. Hur står det till med oberoendet hos fackförbundspressen?
Ordföranden då, Niklas Nilsson, sa att vi inte agerar som medlemstidning utan som Uppdrag granskning. Så helt klart så är det en granskning av förbundet, en av orsakerna.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. På bara 3 år har han hunnit infiltrera Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning, vunnit Stora journalistpriset, skrivit en bok om allting. Och nu har han erbjudits och tackat ja till ett avgångsvederlag. Varför vill TV4 helt plötsligt göra sig av med den unga och lovande grävaren Daniel Andersson? Enligt uppgifter till oss så har tilliten brustit efter att det framkommit att, häng med nu, vallraffaren vallraffat vallraffaren.
Jag förstår att det kan se ut så, men det har absolut inte någonting med att göra att han har skrivit en bok med, där det riktas kritik mot chefer eller mot TV4. Absolut inte. Jag hoppas att ingen tror det på allvar. Så att det har ingenting med det att göra, nej.
Nej, det har ingenting att göra med att han skrivit en bok med kritik, säger Vivica Hansson, programdirektör för nyheter och samhälle på TV4. Men här sitter kanske djävulen i detaljerna. Bok med kritik i allmänhet, inga problem för fyran. Men finns det möjligen omständigheter i uppkomsten av just den här boken som påverkat händelseutvecklingen?
Har det att göra med hur uppgifter som finns i boken har kommit till?
Vet du att jag vill inte gå in på bakgrunden till den här överenskommelsen, utan i nuläget så tycker jag att vår medarbetare kan få berätta det han vill säga.
Ja, men det är bra, tycker jag ändå.
Sagt och gjort. Jag träffar Daniel Andersson.
Känns lite bekant att vi ses just. Just här, eller?
I receptionen i TV4-huset på Gärdet.
Men än så länge är det ändå de här dörrarna jag går igenom.
Just det.
Hur vill du att vi ska...
Arbetsplatsen som han under fredagen avtackades från och som han lämnar för gott i mitten på nästa vecka.
De senaste dagarna har väl här på jobbet framförallt bestått av att städa ur skåp och liksom... ta hand om allt som behöver tas hand om innan mejl och sånt där slocknar.
Erbjudandet om avgångsvederlag kom för ett par veckor sedan och precis innan midsommar tackade han ja. Att TV4 så tydligt vill att han ska lämna förvånade honom, säger han.
Det första som sades kring det här, det var ungefär vi vill ge dig det här erbjudandet och sen lades det framför mig. Det, på det sättet så var jag ju förvånad. Det är väl också därför som det mötet var knappt, jag tror inte ens det var 5 minuter långt för att jag visste nog inte ens riktigt liksom varför de valde den vägen så att säga.
Du sa ju till mig när vi pratade över telefon här innan att en sak som du har fått till dig av liksom dina närmaste chefer när ni har pratat om det här erbjudandet då, avgångsvederlaget, det är att de på något sätt har hänvisat uppåt och sagt att det är beslutet är så att säga TV4s, att det ligger högre upp i organisationen.
Ja, vad jag har förstått så är det liksom TV4 som företag som kommer med det här erbjudandet snarare än att det är mina kollegor eller medarbetare på TV4 som har uttryckt att de vill se mig på en annan arbetsplats.
Vad tänker du om det då?
Det är väl lite det som också är grunden till att det var ett relativt enkelt beslut att tacka ja. Om TV4 som företag och arbetsplats inte vill ha mig här, så ser jag inget stort behov av att streta emot det. Utan då tror jag att det är bäst för alla parter att jag också lämnar.
Det hör verkligen inte till vanligheterna att en profilerad reporter på en grävredaktion köps ut. Och att beslutet dessutom tagits på stark rekommendation från högsta chefsnivå sticker också ut. Ja, allt väcker minst sagt frågor. Daniel Andersson var en nyckelperson i ett av Kalla Faktas mest omtalade reportage, Undercover i Trollfabriken, där han som nybakad journalist på sitt första vikariat efter praktiken fick i uppdrag att vallraffa på SD-kopplade mediekanalen Riks och på Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning.
Jag har lyckats få jobb på insidan och med dold kamera ska vi försöka avslöja vad de håller på med.
Reportaget vann Stora journalistpriset, Kristallen och Guldspaden, och Sverigedemokraternas starka reaktion på det har angetts som en av faktorerna till att de gjorde ett dåligt EU-val 2024.
En gigantisk inhemsk påverkansoperation från det samlade vänsterliberala etablissemanget.
Men att leva dubbelliv i nästan ett år tar på psyket. Något Daniel Andersson ville lyfta fram i sin bok Lögnare, som kom ut för ett par månader sedan. I boken riktar han kritik mot sina chefer på TV4 och mot sin parhäst i granskningen, Emil Hellerud, för hur de hanterade Daniel Andersson och hans mående under tiden för granskningen.
Ja, men det är klart att den stora påfrestningen av att leva den typen av liv är ju att gå runt och ljuga och liksom befinna sig i en miljö där man inte annars är och spela en roll som man inte är. Men det som var de sista procenten, det som gjorde att jag då bland annat får en panikångestattack under den här perioden, det är saker som man till olika grad kan ha kontroll över. Det är brist på framförhållning kan man säga i det mentala stödet, och det är också för mig personligen en känsla av maktlöshet. De bitarna tycker jag är viktiga att lyfta i en bok just om ett sånt typ av uppdrag. Det hade inte blivit en ärlig berättelse av det här annars. Jag ser inget problem i sig självt att även vi journalister som är duktiga på att granska andra makthavare också ibland kan titta inåt.
Han säger ju att det för honom kom lite som en överraskning. Vad säger du om det?
Nej, men självklart så har det varit en process.
TV4s programdirektör Viveka Hansson igen.
Innan jag har kommit fram till den här överenskommelsen, och det har varit många olika samtal. Men man kan ju också tolka dem på olika sätt, så det kan jag ha respekt för. Men jag vill som sagt inte gå in på detaljerna i de här samtalen, utan han får ge sin version tycker jag.
Men från ditt perspektiv som arbetsgivare i alla fall, så har det här ändå, det har inte kommit som en blixt från klar himmel. Det har varit en process där saker och ting har diskuterats under en längre tid. Eller hur ska jag uppfatta det?
Ja, så uppfattar jag det som från mitt perspektiv, ja.
Från hennes perspektiv så har det inte kommit som en blixt från klar himmel. Och att det här erbjudandet har föregåtts av en process och många olika samtal. Vad kan hon mena?
Alltså, jag har varit en del av en process, men den processen har handlat om boken.
I de här samtalen om boken har inte lyfts några frågor om hans anställning eller framtid på TV4, säger Daniel Andersson. Därför är han ändå förvånad av utköpet som snart blir ett faktum. Det har varit svårt att få raka, öppna svar på vad som specifikt har avhandlats under de här processerna och många samtalen. Men enligt flera källor inifrån TV4 är en central fråga, och här kan inte ironin undgå någon, en smyginspelning från ett internt möte som transkriberats och publicerats i boken. Det rör sig om ett utvärderingsmöte som sker några månader efter att Undercover i Trollfabriken publicerats. På plats finns Daniel Andersson själv, reporterkollegan Emil Hellerud, nyhetschefen Fredrik Malmberg och Kalla faktas chef Jonas Ahlsgren.
Är det någonting som du känner till och som ligger bakom ja, det här beslutet då, eller det här att ni har erbjudit honom ett avgångsvederlag?
Jag vill inte kommentera det.
Nej, det ante mig att du inte ville det.
Nej, TV4s programdirektör Viveka Hansson tiger som muren. Jag lyfter frågan om smyginspelningen med Daniel Andersson själv.
Angående liksom det redaktionella som skildras i boken så har ju det filmats av oss gemensamt, och det materialet har jag fått av min chef under skrivprocessen av boken.
Men om vi bara skiljer på de två, för det tycker jag att man märker när man läser boken, att det som är redaktionellt filmat, det tycker jag framgår ganska tydligt i boken när det är så. Däremot så finns det ju interna möten som inte har publicerats inom ramen för Kalla fakta, där man får känslan av att det är precis lika dokumentärt som när du till exempel är inne på Riks- eller kommunikationsavdelningen. Det är väl bara att liksom tillstå att du har även spelat in lite saker på TV4.
Det är absolut så att jag har dokumenterat samtal utöver de som då är en del av den här redaktionella processen. Men att det är viktigt för mig att ändå poängtera det är att de samtalen som jag har dokumenterat på egen hand är ju uteslutande samtal som jag har bett om, som har varit med mina arbetsgivare eller uppdragsgivare då, och som har handlat om min arbetssituation både innan och efter uppdraget. Och att jag har dokumenterat det är ju för att jag framförallt i den positionen som först praktikant och sen vikarie har tyckt att det var viktigt att jag ska veta vad som har sagts ifall att vi skulle vara oense eller man skulle liksom behöva kunna hänvisa till det. Och delar av den dokumentationen har jag ju utgått från i boken när jag anser att det har varit motiverat att liksom beskriva de skeendena. Och den dokumentationen har skett på olika sätt. Det har jag varit öppen med gentemot de som citeras.
Jag försöker få en rak bekräftelse på om Daniel Andersson har smyginspelat mötet. Men han återkommer istället till att han, citat, dokumenterat på olika sätt. Men enligt flera källor med insyn så rör det sig alltså om just en smyginspelning. Daniel Andersson understryker att han när mötet skedde inte visste att han skulle skriva en bok än. Den så kallade dokumentationen gjorde han där och då som en sorts minnesanteckning.
Det är möjligt att det liksom var en paranoid inställning, och jag hymlar inte med att jag nog var ganska paranoid under den här perioden. Men att jag dokumenterade var ju för att jag ville ha det dokumenterat i förhållande till min arbetsgivare, så att säga.
Apropå paranoia, en grävredaktion är ju liksom lite grann en paranoid sekt, så att säga. Det ligger lite i sakens natur. Man vill hålla saker väldigt tajt och man vill känna förtroende för medarbetare, och det handlar om informationssäkerhet och massa saker. Har du någon förståelse för att det kan liksom nagga på förtroendet och tilliten om man då får höra att en medarbetare på en så känslig arbetsplats har liksom dokumenterat redaktionella liksom saker som sker inne på redaktionen i lönndom?
Jag tycker att det här har varit superproblematiskt om någon på en vilken typ av nyhetsredaktion överhuvudtaget, men framförallt kanske på en grävande redaktion där det finns det källuppgifter och sådär. Om man hade dokumenterat på egen hand någon del av den redaktionella processen där vi pratar om redaktionella frågor, publicistiska frågor, källskyddat material, vi bollar idéer, vi testar och tankar. Men det som är viktigt för mig är just att de redaktionella samtalen har inte jag dokumenterat på egen hand, utan där har vi filmat gemensamt.
Jag tror bara den springande punkten här, bara liksom det som jag bara vill liksom komma till någonstans är så här, oaktat vad, hur det har dokumenterats. Liksom, alltså, jag uppfattar det som att du ändå tillstår att några av de här samtalen som handlar om din arbetssituation och som finns med i boken kan ha spelats in i lönndom med i ljudform för att du ska komma ihåg det. Oaktat om det är redaktionella samtal med känsliga uppgifter, har du förståelse för att det på en sån arbetsplats kan uppstå en lite förtroendekris kring det där?
Jag har full förståelse och respekt för att man liksom kan se på den frågan på olika sätt. Men det enda som jag har dokumenterat på egen hand är ju saker som handlar om min arbetssituation. Där det är tydligt att sagt på förhand att det ska handla om min arbetssituation. Det är också bara samtal som jag har bett om och som inte liksom har varit som har haft något annat syfte än att bara handla om mig, min arbetssituation, min anställningssituation. Och det har bara varit med personer ovanför mig i organisationen, så att säga, i boken. Bara personer som antingen har varit liksom min uppdragsgivare eller personer som är min chef eller min chefs chef.
Är det här på något sätt en arbetsmiljöfråga?
Jag tror att jag vill inte gå in på det. Jag vill inte gå in på det. Vi önskar honom gott.
Om det inte hade skrivits en bok, om det inte hade kommit ut en bok, hade det dragits igång en process och erbjudits ett avgångsvederlag då?
Det kan jag inte svara på.
Ska jag tolka det som ett nej?
Du får tolka det som du vill. Jag vill inte kommentera det vidare.
Ja, det börjar bli ganska uppenbart att jag inte kommer längre.
Vad händer här nästa? Du har liksom vunnit Stora journalistpriset och är en utgiven författare på Bonnier på liksom 3 års tid. Vad ska du göra nu?
Det återstår väl att se. Först och främst ska jag ta sommar.
Och det blir en härlig sommar med tanke på alla pengar du får.
Ingen kommentar.
Nu är det dags för några medienyheter från veckan som gått. På frågan, anser du att svensk nyhetsmedia medvetet vinklar nyheter så det passar deras egen agenda? Svarar 56% av de tillfrågade ja. Det här är en opinionsundersökning från Novus. Det är en ökning på 6 procentenheter från samma undersökning förra året och en ökning på 2 procentenheter från den tidigare rekordnoteringen 2022. Högerväljare i allmänhet och Sverigedemokrater i synnerhet är de som i störst omfattning svarar ja på frågan. Jag står och fladdrar med ballongerna här som den handikappade avdelningen på Melodifestivalen. Så sa en reporter i direktsändning under SR och SVTs årliga insamlingsevent, Musikhjälpen. Samtidigt skakade reporten på kroppen och viftade med en ballong. Stötande och i strid med bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft, konstaterar granskningsnämnden som i veckan fällde inslaget. Radion friades i samma ärende eftersom inslaget utan reporterns mimik och kroppsrörelse enligt nämnden inte bar på samma kraft. När tidningen Dagens ETC:s grundare och ledarskribent Johan Jenny Ehrenberg visade sin utställning om trans i Europaparlamentet tidigare i år var det Miljöpartiet som stod för fiolerna. Totalt fakturerade ett bolag inom ETC-koncernen 115 000 till Miljöpartiet i Bryssel. Det här skriver Dagens Nyheter. Chefredaktören för tidningen Dagens ETC säger till Dagens Nyheter att inga pengar har gått till tidningsverksamheten utan till andra delar av koncernen.
Det är i princip alltid mycket snack om public service oberoende och om huruvida ledarsidorna färgar av sig på dags- och kvällspressens nyhetsbevakning. Men i veckan så har det blåst kring oberoendet i en annars ganska bortglömd del av Mediesverige, fackförbundspressen. Anledningen är att fackföreningen Fastighets på grund av missnöje med bevakningen avsatt sin medlemstidnings chefredaktör, vilket fått mediebranschen att sparka bakut.
Johanna Korbutiak ringde upp den petade chefredaktören Helena Forsberg.
Jag har varit ansvarig utgivare inom fackförbundspressen i 13 år. Och jag har faktiskt aldrig tidigare upplevt problem med att vara oberoende. Det har funnits olika syn och förekommit diskussioner, men det är aldrig något som har lett till att jag tvingas göra avkall på min yrkesheder eller att det har lett till att jag blivit avsatt.
Förrän nu då. Det var i förra veckan som Helena Forsberg oväntat blev inkallad på möte med fastighetsförbundsordförande.
Jag fick veta att förbundet inte längre har förtroende för mig och sa upp mig som chefredaktör och ansvarig utgivare för deras medlemstidning.
Vad gav de för motivering?
Ordföranden då, Niklas Nilsson, sa att vi inte agerar som medlemstidning utan som Uppdrag granskning. Så helt klart så är det en granskning av förbundet, en av orsakerna. Vi granskade förbundet under förra våren.
Fastighets är ett litet fackförbund som främst organiserar fastighetsskötare och städare, där anställda på Samhall utgör en stor del av medlemsbasen. Förra våren avgick förbundsordföranden efter misstankar om ekonomiska oegentligheter. Och kort därefter publicerade medlemstidningen Fastighetsfolket, som utöver Helena Forsberg består av två deltidsanställda reportrar, en granskning som visade på en tystnadskultur inom förbundet, där förtroendevalda och ombudsmän som ifrågasatt förbundet blivit av med sina uppdrag.
Men det handlar inte bara om det, utan i sin motivering har de också tagit upp exempel på vad vi inte gjort, haft synpunkter på detaljer i det vi skriver, hur vi vinklar och så. Men det är ju publicistiska beslut där jag känner mig helt trygg i att jag har gjort rätt. Och det är också en journalistik som Mellomedia står bakom.
Trots att hon med omedelbar verkan petat som chefredaktör och ansvarig utgivare så har Helena Forsberg inte blivit av med sin anställning. Tidningen görs nämligen av bolaget LO Mediehus som tillsammans med LO centralt ägs av de sex fackförbund vars medlemstidningar produceras av bolaget. Fastighets har alltså makt att utse och avsätta henne som chefredaktör men inte påverka hennes anställning hos LO Media. Helena Forsberg förklarar att beskedet hon fick i förra veckan var oväntat, men att det inte kom som en blixt från klar himmel. Ledningen har vid upprepade tillfällen hört av sig med förslag på satsningar inom förbundet som de tycker att tidningen borde skriva om. Och i början av året hölls även ett möte där de efterfrågade mer bevakning av det som händer inom Fastighets.
Jag ser absolut inga problem med att de försöker pitcha in grejer. Det är ju jättebra. Utan det är väl mer att vi sen måste välja vad vi gör med det. Och vi kanske väljer att prata med andra personer än de har tyckt att vi ska prata med. Eller så.
På Fastighets hemsida så skriver de, med anledning av att du petas, citat: "Förbundet har under en längre tid upplevt att den ansvariga redaktören har ett bristande intresse för verksamheten, vilket är en förutsättning för att leda medlemstidningen." Slutcitat. Vad säger du om det? Har du varit för ointresserad av vad som händer inom förbundet?
Nej, det skulle jag inte säga. Det handlar nog mycket om att vi har olika syn på vad en medlemstidning är, vad som är journalistik och vad som är kommunikation. Och vi utgår ju från medlemmarna. Vi är ju inte förbundsledningens organ för kommunikation.
Och här har Helena Forsberg fått uppbackning under veckan som gått. Petningen av henne och förbundsordförandens uttalanden om att medlemstidningen inte ska vara Uppdrag granskning har väckt starka reaktioner inom branschen.
Jag märker enormt stöd inom Mediesverige. Det är många som har hört av sig, ringt, skickat sms, mejlat om att de står bakom mig, att det är viktigt med oberoende, att vi har gjort bra journalistik.
Några som däremot inte förstår varför det här ens har blivit en grej, det är förbundsledningen för Fastighets. Jag har sökt förbundsordförande Niklas Nilsson för en intervju men fått besked att han inte har tid. Men efter en del tjat får jag till slut prata med kommunikatören Henrik Johansson.
Hej.
Och berätta då, ur ert perspektiv, vad var det som hände i förra veckan?
I förra veckan var det väl inte så mycket som hände mer än att man liksom gick till, alltså formellt sa att man tyckte att det här liksom inte riktigt funkade längre. Och att man påtalade att det hade skett, alltså att man hade liksom försökt fått en ändring på det här under en lång tid. Och ändringen är ju då att man har velat haft en bredare bevakning av Fastighetsanställdas förbund i vår medlemstidning.
Henrik Johansson är tydlig med att de inte bett om positiva artiklar, utan bara att det ska skrivas mer om vad som är på gång inom förbundet.
Hur ska våra medlemmar kunna fatta liksom beslut om vår väg framåt om de inte ens vet om att det sker så pass stora förändringar, till exempel på förbundskontoret? Och vi tycker att den bevakningen ingår i fastighetsfolkets grunduppdrag.
Men i det här mötet där Helena Forsberg petades då från rollen som chefredaktör, då hade ju ordförande Niklas Nilsson sagt att tidningen var för mycket Uppdrag granskning. Hur ska man tolka det?
Man ska nog tolka det så som att Niklas tycker liksom att just det här att det inte finns den inre bevakningen, utan det blir bara den formen av kritisk bevakning. Vi ser liksom inte av det. Du kan gärna få vara kritisk, men det måste ju ske mot alla aspekter i förbundet. Att Niklas, som är en förhållandevis ny på sin position som ordförande, också kanske inte van att hantera liksom media, alltså den, om man ska säga, pressetiska frågan. Att han uttrycker sig lite klumpigt, ja, det är ju vad det är.
Henrik Johansson understryker alltså att petningen av Helena Forsberg inte handlar om den kritiska granskningen av förbundet som de gjorde förra året.
Vi har aldrig vid ett enda tillfälle nämnt granskningen som en faktor här. Vi har liksom inte en intern diskussion, utan återkommande har varit: varför pratar man inte med oss? Varför kommer man inte att fråga oss om saker? Vår jättesatsning på kommunikation som jag själv är en del av, det är ju, alltså, vi har vänt liksom noll kommunikation till en kommunikation som vi har fått beröm inom hela LO för. Inte en fråga från fastighetsfolket. Och det är ändå så en del pengar som satsas i det. Ska inte medlemmarna veta att det görs? Ska inte de kunna få bestämma om de tycker att det är bra? Det har inte hänt.
Och han säger inte att de här kraven på något sätt skulle kunna vara kontroversiella.
Alltså jag tycker det här blir en konstig diskussion. Det här är medlemstidning, det är inte SVT. De ska ha ett fristående, absolut. Men de har ju ett ramverk inom vilket de jobbar. Och vi tycker inte att det har skötts bra.
Men om man spetsar till det lite då och är lite hård, så handlade ju den här granskningen som de gjorde för ett år sedan om att det liksom fanns en tystnadskultur inom Fastighets och att personer, förtroendevalda och ombudsmän som har varit obekväma och ifrågasatt ledningen liksom tvingats bort från sina poster. Man skulle ju kunna se det som att nu har Helena Forsberg varit lite obekväm och inte liksom gått med på det ledningen har velat och nu tvingas hon bort.
Ja, då är det ju konstigt, för det är ju en helt ny ledning nu. Det var en helt annan ledning som granskades då, under den perioden. Då skulle alla, typ alla ledningar, tvinga bort alla. Jag tror inte att det är så.
För jag såg att du i någon intervju som du gjorde förra året, där ni hade gjort er en granskning, så fick du en fråga så här: var det självklart att granska era egna ägare?
Tillbaka till intervjun med Fastighetsfolkets petade chefredaktör Helena Forsberg.
Och då svarade du så här: citat, vi står stadigt på vår oberoende grund. Det finns uttalat att vi ska jobba enligt journalistiska principer. Det kan inte bara vara tomma ord. Slutcitat. Hur känner du att det svaret har åldrats?
Jag står ju fast vid det citatet. Men du tänker på att jag sa att vi står stadigt. Men det du menar. Nej, så stadigt var det väl kanske inte.
Och med det är medierna slut för idag. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Nu tar jag sommarlov, men medierna fortsätter som vanligt hela sommaren. Vi hörs!
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.